Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi spelar in på Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm och vid min sida, han som är för all sorts terapi och idag särskilt den interna, Fredrik Ankarsköld, poddens producent. Min gäst idag är Johan Sundelin. Varmt välkommen!
Tack, tack!
Först så vill jag säga att Johan, du har ju varit med i ett avsnitt tidigare innan det här sänds. Och så där finns det en ganska omfattande presentation av dig. Jag tänker presentera dig idag igen för den som inte har lyssnat. Och sen kommer vi kasta oss rakt in i det som det här avsnittet ska handla om. Internal Family System. Men först, Johan, du är legitimerad psykolog, utbildad i Uppsala. Du är själv från Dalarna. När du var klar med din utbildning så hade du tur och någon rekommenderade dig så du fick direkt börja jobba på BUP i Falun. Efter det så vidareutbildade du dig i strukturell familjeterapi och åkte till Philadelphia Child Guidance Clinic i USA ett år hos självaste Salvador Minuchin och fick lära dig utav The Master himself. Och han är ju då en utav världens mest kända familjeterapeuter, eller hur?
Ja, visst, så är det.
Sen kom du tillbaka och då fick du uppmuntran och erbjudande av den läkare. Var han barnpsykiatriker?
Han var klinikchef och barnpsykiater, ja.
Ja, och vad hette han?
Han hette Carl-Henrik Karlén.
Han uppmuntrade dig till att göra det du sen fick göra, det vill säga starta en familjeterapeutisk avdelning som du sen kom att jobba med. Med den metoden som du själv disputerade i en multicenterstudie, Intensive Family Therapy, som är ju då ganska likt förkortningen till det, den modell vi ska prata om idag. Men det blev era modell som du också jobbade utifrån i 20 år i Falun och som fortfarande finns kvar fast i en moderniserad tappning. I det avsnittet som vi har sänt tidigare där du är med så pratade vi också på slutet lite grann hur dina idéer skulle kunna vara i att vidareutveckla barnpsykiatrin, BUP, här i Stockholm till exempel, men i Sverige. Så att är någon intresserad av det och kan bidra till en sån utveckling så lyssna gärna på det avsnittet. Så, Johan, hur ska vi beskriva Internal Family System Therapy?
Ja, jag får börja med att säga hur jag kom i kontakt med det, kanske.
Ja.
Det här har ju att göra med det vi pratade i det förra avsnittet, nämligen hur familjeterapins framtida utvecklingsvägar bör se ut för att den ska stärkas och kanske vinna bättre terräng igen. Så att egentligen så var jag intresserad av en integrativ familjeterapeutisk modell eller systemisk modell som heter Integrative Systems Therapy, som hade sin föregångare i en bok som kom ut av Pinsov redan sista åren på 1900-talet eller möjligen runt precis sekelskiftet, som där han beskriver en modell där man successivt fördjupar sin analys utifrån ett familjeterapeutiskt perspektiv, ner en vända i ett individuellt perspektiv och så upp igen till ett familjeterapeutiskt perspektiv när man har jobbat bort en del hinder som finns då för att komma vidare i relationsutveckling och så vidare. Och hans yngre kollegor tillsammans med Pinsov har utvecklat den här integrativa modellen. Och när man sätter sig in i den då så är det ju naturligt att man ställer sig frågan hur ska man kunna integrera den kunskap som finns kring individens psykologi och individens utveckling och individuella terapeutiska modeller. Hur ska man kunna integrera det med en systemisk modell så att man kan både vidga den individuella modellen och fördjupa den systemiska modellen? Och de berättade då bland annat om den här Internal Family Systems Therapy, IFS, som är en systemisk individuell modell som de liksom länkar då till ett mer traditionellt systemiskt arbetssätt när de vill fördjupa förståelsen och samtalet mellan människor som är nära varandra i anknytningsrelationer då, va? Så att det var så jag kom i kontakt med den först. Sen tog jag reda på lite grann, varför har, jag blev nästan arg, för jag tänkte, varför har inte jag hört talas om det här förut? Vad har jag missat liksom? Jag tänkte, det är ju jättekonstigt att inte jag har hört om det här. Och då lyckades jag få tag på en psykoterapeut som heter Charlotta Lindahl, som har ju bott och jobbat här i Stockholm tidigare, men som numera bor i Östersund och jobbar privat där. Som berättade att, jo då minsann, hon hade tillsammans med Björn Wrangsjö varit och presenterat den här modellen redan 2009 på något familjeterapeutiskt möte här i Sverige. Men det hade liksom inte blivit något. Det hade inte tagit skruv på något sätt. Och jag vet inte riktigt varför. Jag vet inte om det anses lite... Tiden var väl kanske inte riktigt mogen till att familjeterapin, vet du, har ju växt upp och växt fram och utvecklats väldigt mycket i opposition mot individuell psykoterapi kanske. Och att det kanske inte var riktigt moget då. Medan det idag då är öppnare fält så att säga. Men jag pratade med henne och jag pratade med Björn och jag sa det att vi måste ju göra ett nytt försök att presentera den här modellen efter att jag hade läst några lite böcker om det här och läst på lite och känt på det vad det var för någonting. Jag tyckte det här var jättebra, för det är verkligen en systemisk modell för en individuell terapi så att säga, och det stämmer så väl för en familjeterapeut att tänka på det här sättet när man pratar både med den här personen inom sig eller mellan sina olika delar, och hur man då sen länkar det till andra viktiga personers, ja, relationen till dem och de olika delar som de representeras av. Och hur man kan förstå då hur konflikter eller låsningar i konflikter mellan till exempel en förälder och ett barn, där det är stress kring psykisk ohälsa och oro kring suicidalitet och ångest och depression och så vidare. Att man då kommunicerar med, man etablerar en skydd, en kommunikation utifrån sina skydd snarare på varsitt håll. Så det blir en väldigt låst, destruktiv kommunikation där som inte leder någon vart så att säga. Så att det räcker liksom inte bara med att barnet får hjälp och stöd utan föräldern, för att föräldern ska orka möta barnet i en prekär situation med en inre kamp eller en inre strid, så måste föräldern också få hjälp att få kontroll på sin inre strid för att kunna ta ett adekvat föräldraperspektiv och kunna stötta och hjälpa till så att säga. Och det var ju så den här, när man sen tränger in i den här modellen och läser, så är det ju så precis som den här Schwartz, som han heter, som har Richard Schwartz, som har grundat den här modellen. Han är också familjeterapeut, utbildad ungefär som jag i strukturell familjeterapi från början, och han jobbade med ätstörningar och ätstörningspatienter då. Och märkte ju då att familjeterapi är bra, men det, i vissa fall så tar det stopp. Även om familjen blir mer kapabel och man orkar med bättre och man kan stötta konstruktivt och så vidare, så behöver man fördjupa kommunikationen både enskilt och gemensamt på något sätt för att nå framgång i de här, med de här ätstörningspatienterna som han framförallt jobbade med då. Och det är ur den stressen eller ur det dilemmat som han utvecklar den här modellen då, med den här interna familjen som vi bär med oss allihop, och sen skissar han på den då.
Just det, för du har ju tillsammans med bland annat den här psykoterapeuten Charlotte som du nämnde skrivit en artikel om Internal Family System Therapy, en kort presentation och reflektioner från ett familjeterapeutiskt perspektiv. Och då läste jag det, och det precis som du säger, att det var ju ur en frustration att ja, familjens relationer utvecklades, det blev mer balanserat, men ätstörningen försvann inte. Och ur det, så i hans strävan att förstå någonting mer, så kom det här
ja,
till. Liksom.
Absolut. Mm. Och då blir det liksom ett kombinat mellan en individuell ett individuellt terapeutiskt samtal mellan en terapeut och kanske ett barn och en ungdom som får hjälp att med, via den här modellen föra ett inre samtal på ett konstruktivt sätt. Och att sen då kunna jobba med det och att sen kunna förmedla kanske sin stress och sina dilemman till föräldrar för att kunna få stöd då, så att säga. Så det var ju så modellen liksom kom till då.
Mm.
Så att, och modellen är ju egentligen en, det är ju liksom både en systemisk modell i den meningen att man, han beskriver ju en struktur för hur det ser ut, hur den inre dialogen ser ut. Han vill ju göra en, han gör ett stort nummer av att det är normalt att man hör olika röster i sig själv, eller att man märker att det är olika delar av en själv som vägleder en i olika livets skeden, och att man har en, man får välja vilken röst man ska lyssna på. Vem är jag, så att säga? Så att det är ju en systemisk modell på det sättet. Men det är också en traumamodell som är väldigt tydligt byggd på traditionell traumateori. Där man då med förträngning och sådana saker. Det finns en sårbarhet, eller det finns ett trauma någonstans. En exile som han kallar det för. Som är förskjutet.
Vad betyder det? För det läste jag i den här artikeln. Vad betyder exile?
Ja, det betyder väl att en exil, det är väl att man är långt borta.
Det är en del av en som inte är så närvarande, kan man säga.
Ja,
så?
Det är bara trängd. Man håller den borta.
På inre banan.
Ja, på inre. Det är en bit av en själv. Man har varit med om saker. Det är oftast beskrivet som någon svåra händelser eller någon svåra
den
saker.
Den traumatiserade delen,
ja,
helt enkelt.
Ja, precis. Ja. Någonting som man vill hålla sig, man inte vill bli påmind om, eller som stör en på olika sätt och som man bäddar in och håller bort, så att säga. Och sen finns ju då jaget då, eller det som kallas för self på engelska, men när man har försökt översätta det här Kolk heter han, så den här trauma.
Bessie van der Kolk.
Kolk, ja. Den boken är ju översatt till svenska.
Ja, kroppen håller räkningen, ja, heter den. Mm.
Och där har man då, han beskriver ju även den här modellen då, den här internal family systems, som en traumamodell.
Just
då,
det gör han faktiskt. Det hade jag glömt bort, men det gör han ju.
Mm. Och där har man översatt self till det autentiska jaget. Så att det autentiska jaget är ju den här, ja, det vi föds med och alla resurser vi har av att vara nyfikna på livet och att du har tendens och talang till att känna compassion, så att säga, medkänsla med varandra och socialisera, mod att vara nyfiken och prova och allt det där fina som man kan se hos alla människor då, det beskrivs då i det här self eller autentiska jaget. Men så finns det då, har man varit med om någonting då, något trauma eller några svårigheter på något sätt, som då, och då dyker det upp protectors, som man kallar för protectors, det vill säga beskyddare, kan man säga, och det skulle kunna översättas med det som traditionellt i psykodynamisk teori kallas försvar då, så att säga. Men han beskriver allt det där som positivt, alltså han säger att de där gör ett jobb.
De har en positiv intention.
De har en positiv intention, de vill skydda jaget då från att bli övermannat av det här traumat och helt tappa styrningen och fotfästet, så att de kommer in och då har han två protectors, två sorters protectors. Dels har man då en, han kallar för managers, som är liksom proaktiva, om man säger personlighetsdanande krafter i den inre dialogen, som på olika sätt skyddar eller håller undan eller övertygar att man ska akta sig för vissa saker och att, så att man begränsas, så att säga, i sin aktivitet, i sina val, i sitt mod att liksom prova utvecklingsvägar, utan man kanske väljer den säkra vägen på olika sätt för att det här otäcka svåra inte ska bli uppenbarat, så att säga. Och sen finns det då det han kallar för firefighters, brandsläckare. Alltså ungefär som brandmän som rycker ut om de här proaktiva managers ändå inte lyckas, utan det här otäcka svåra kommer och blir för närvarande eller blir kommer fram för tydligt.
Mm.
Då rycker de här firefighters ut och till varje pris liksom ställer till det, avleder eller hjälper selfet bort från det här genom att, och där typiska sådana där firefighters, det kan vara typ av missbruk eller att man självskada eller ätstörningar eller någonting som avleder eller kapslar in liksom den här.
Nej, det, man kan, skulle kanske kunna ta det som ett exempel då, att om en firefighter kommer, att det ändå, det är någonting som kommer så nära och håller på triggar och håller på och exponerar mig för det absolut mest smärtsamma, det är då den enskilda kanske skär sig.
Ja.
Till exempel. Det här som vi faktiskt tycker så här, men det, vi kan inte förstå, varför gör man så här mot sig själv? Jo, men det är för att helt enkelt avleda.
Ja, precis. Ja. Absolut. Och det är precis så. Så det är en, på det sättet en väldigt bekant traumateoretisk utgångspunkt för hur de här aktiveras då. Och sen så själva modellen, själva samtalsmodellen, alltså vidare beskriver han ju, jag har kommit i kontakt med både övergripande böcker och mer metodorienterade böcker i modellen, där han beskriver väldigt konkret, väldigt tydligt hur man då samtalar med den här personen, hur man hjälper den här personen att samtala med sina olika delar. Och utgångspunkten är att alla delarna gör så gott de kan. Alla försöker göra sitt bästa så att säga för att skydda. Men att de här protectors, de har oftast fastnat i tiden för traumat. Så att de är precis som traumat.
Gammalt.
Så är de gamla, de är kvar liksom. Och de värderar liksom faran utifrån den gamla tiden.
Man skulle kunna ta som ett exempel att men om vi tar den här traditionella Vietnamkrigaren som kommer tillbaka och till USA, och sen så plötsligt är det någon som poppar popcorn och den kastar sig under ett matbord för att de tror att det är kulsprutor som är det. Man kastar tillbaka till någonting som är fastfruset i tiden, triggat utav någonting som triggas. Kan man säga så?
Ja, det är ett väldigt radikalt exempel. Ja. Eller hur, va? Men för att tydliggöra så klart att det är på det sättet. De här managers, de är väldigt skeptiska till att bli påverkade, beskriver Schwartz. De tveksamma att lyssna, de vill gärna...
Både managers.
Ja, både managers och firefighters.
Protectors.
Så när de utsätts då för, när en terapeut börjar liksom att prata med den här personen och säga att en del av dig uttrycker det här och så vidare. Och det är någon annan del av... Kan du prata med den där delen och höra vad den tänker sig skulle hända om inte den var aktiv på det här sättet och så vidare. Då är ofta den här som tilltalas då, den här delen är från början inte alls på hugget och tycker det här är spännande, utan kan känna liksom lite defensiv att nu är det fara och färde här, så nu gäller det. Så att han har en hel procedur i samtalsmetodiken där man hjälper den här managern att lugna ner sig, trösta dem, tacka dem för insatsen, försöka hjälpa dem att coola ner. Skulle du kunna tänka dig att gå ut i väntrummet en liten stund så jag får prata med en annan del? Är det möjligt och så vidare? Kan du lita på att jag håller i det här så att inte det händer något farligt och så vidare? Så att det finns en hel arsenal med metodiska, metodologiska tekniker då för att hjälpa de här olika delarna in i den här personen att acceptera den här inträngningen då som terapeuten då är. Och hur terapeuten då kan hjälpa till att lugna de här olika krafterna som vill stänga igen butiken igen, va, och återgå till det vanliga och normala. Och så sker det. Och i vissa speciella fall då när inte personen själv kan få hjälp av terapeuten att prata med sina delar, då kan terapeuten få tillstånd att prata direkt med de här delarna. Va. Men det är liksom nästa steg, och där säger man att är man inte specialtränad i modellen så ska man kanske inte
alltså jag sitter här och tänker att gud vad, alltså det här på ett sätt lekfulla, alltså leka på blodet allvar skulle jag säga, som du beskriver den här modellen, det är på ett sätt likt symboldrama.
Okay.
Fast det är liksom symbolerna, de inre personerna kommer i olika former utav delpersoner som kanske representeras utav mormor, farmor, farfar, förövare och så vidare och så vidare. Och där man som terapeut får direkt göra såna här interventioner och prata med de enskilda och kunna göra ett reparativt arbete liksom instant.
Ja, du känner igen. Du känner
Jag känner igen vissa. Ja. Det är inte samma, absolut inte samma, men det har liksom den här kreativa leken på blod och allvar. Och också det här som jag brukar säga att symboldrama har, att man ogör ensamheten på inre bana. Alltså bara som terapeuten är med direkt i det som händer på insidan. Mm. Vilket är i sig en väldigt, väldigt läkande.
Och jag tänker en väldigt speciell effekt av att man relaterar. Om en person blir väldigt upprörd eller blir väldigt berörd och liksom hamnar i en väldigt svår känslomässig situation i samband med att den ska berätta någonting för terapeuten och så vidare. Att bara få höra, jag hör att en del av dig blir väldigt berörd nu och så vidare. Och att bara få hjälp att se att det bara är en del av mig, hur förlösande och hur det kan underlätta för kommunikationen mellan patienten och terapeuten, att inte behöva stå 100% för just det där, utan att man kan få se att det är en del av mig och det finns andra delar av mig också, så att säga, samtidigt. Jag tycker det är så fint i det här, alltså.
Ja, verkligen. Väldigt humant.
Ja.
Och väldigt verksamt, tänker jag. Jag förstår att det är det. Har du jobbat med patienter med den här?
Ja, lite grann. Jag är ju inte utbildad i modellen. Jag har ju läst på och försökt och så vidare. Och jag har ju varit inne på något liknande tankesätt själv, både i terapi och i handledning, där jag har jobbat med olika delar av till exempel en terapeuts ambitioner. Och alltså, en terapeut ställs ofta inför olika val och så vidare. Och då har jag frågat om, jag har skrivit någonting om det här, det var rätt länge sedan jag gjorde det, där jag skrev om alltså vilka olika rådgivare man har, så att säga, och vem man lyssnar mest på och varför och så vidare. Och det kunde ju vara någon gammal mentor man hade haft, det kunde vara mormor, det kunde vara så att det, någon liknande idé har jag odlat, så det är väl därför jag känner att men det här är hemma.
Det landade i dig på en gång när du
och har att även om det här är väldigt mycket mer sofistikerat och utvecklat och använt, och så jag har provat det lite grann faktiskt. Och just det här med att relatera till den inre dialogen med hjälp av delar och att om du skulle lyssna på den delen, vad tror du den skulle vilja berätta för dig, och vad tror du tveksamheten består i, att liksom att du skulle, alltså, utan att hjälpa en sån här del att inte bli aktiverad om du provar någonting nytt eller kom ut i någon comfort zone på något sätt och så vidare. Så visst har jag provat det med viss framgång också, men det ligger ju så nära ett systemiskt resonemang och så vidare, när man jobbar växelvis med en persons inre samtal och en persons samtal med någon annan. Mm. Så det ligger inte så långt borta när man jobbar med föräldrar och barn, när man har dem tillsammans ibland, man har dem separat ibland, och man, du vet, så här, va?
Ja, och framförallt upprättar dialogerna, upprättar samtalen på inre bana. Att man lär känna sig själv, liksom, eller lär känna sina olika delar. Man upprättar ett samtal som kanske har brutit samman på inre bana. Apropå exile och så vidare. Där upprättar man de här samtalen, vilket är ju väldigt läkande.
För samtalet går ju ut på då att hjälpa selfet, eller hjälpa de här managers egentligen att tro på att self, att jaget, det här autentiska jaget, orkar möta exile, orkar ta emot exile, orkar hantera liksom och lyssna på den här exile, vad det är för smärta som ligger där bak i tiden och så vidare, och att kunna möta dem i en annan tid och processa det. Så det är ju väldigt liksom traumateoretiskt bekant så, va? Och att de här managers kan liksom vara med och kanske få ägna sig åt någonting annat när de ser att det här selfet liksom orkar med och hantera det här och inte bli överväldigat, inte bli övermannat av den här smärtan då, va? Och selfet, när det selfet blir starkare och starkare, då kan de ju prata med sina managers och säga att coola ner liksom, gör något annat, va? Jag klarar mig liksom, va? Så här, va? Och det här blir så fantastiskt kreativt och roligt samtal om man kan få igång det, va?
Verkligen.
Och sen, vet du, i nästa steg då, så om du tänker dig att en person, en ungdom kan då börja kunna prata om med sig själv och om sig, eller prata om sig själv, hur man pratar med sig själv, och kunna formulera liksom, alltså vad är det för triggers, vad är det för riskfaktorer, vad är det som skrämmer, vad är det, hur kompenserar man och hur hanterar man det här? Att sen då kunna, när man blir lite säkrare, kunna berätta om det här med föräldrar i lyssnande position, eller hur va? Och att föräldern har blivit förberedd så att inte föräldern går igång på samma sätt. För oftast är det ju en förstärkning av de här exiles och de här skyddsmekanismerna i den inre världen för ungdomen. De liksom triggas ju av om föräldern blir orolig eller föräldern går igång på samma sätt så att säga. Eller reagerar liksom utifrån någon manager för egen del då på någonting som barnet gör och säger. Eller hur va? Mm. Som föräldern inte känner till storyn bakom på samma sätt. Så om ungdomen kan berätta och beskriva det här så ser ju också föräldern någonting annat och har också möjligheter att kontrollera sina beskyddare och sina försvarsmekanismer, sina försvarsstrukturer eller hur man säger skyddsstrukturer för att kunna ta emot barnet då. Så på det sättet så från att de har liksom en del till del kommunikation. Förstår du, de kommunicerar liksom med managerna, kommunicerar med varandra, vilket det bara inte blir något. Det blir ju bara skydd så att säga. Så,
det är försvaren som är igång.
Ja, försvaren liksom konfronteras.
Mm.
Så är ju ambitionen då att self till self då. Så, och oftast är ju processen via att om föräldrar, du vet till exempel i ABFT, anknytningsbaserad familjeterapi, då stöttar man ju föräldrarna. Orka vara stark, orka stå, orka ta emot, orka härbärgera och så vidare. Även om barnet fortfarande är upprivet och agiterat och i obalans och så vidare. Så, är ju, så då blir ju kommunikationen under, i en övergångsperiod self-manager. Alltså föräldern orkar vara i self, med, även om barnet svajar och är ambivalent i att lita på sitt self. Så, att säga. Så, det blir ju mellan,
så föräldern kan fortfarande orka härbärgera barnet,
ja,
det som man behöver kunna göra.
Det blir
göra.
Som i nästa steg, så att säga, steg två. Och steg tre, då är det då man hoppas då self-self. Man kan prata mer genuint och att man orkar prata med varandra på ett nytt sätt. Då.
Just det.
Så det är ju liksom teorin.
Så det är precis som jag läste i den artikel här, som en vidareutveckling av både det familjeterapeutiska sättet att arbeta, men också för familjeterapeuten att utveckla sig själv vidare i sin roll som familjeterapeut.
Absolut, och det pratar man jättemycket om också i modellen. Att man kan använda sig av det här tänket också när man blir stressad som terapeut, så att säga. Det vet vi ju alla hur det kan vara ibland. Man får påslag och man har sina patent managers i de lägena, eller hur? Man kanske börjar berätta mycket, eller man börjar göra någonting för att lugna ner sig själv kanske i första hand eller så vidare. Så att man använder sig av den här snacket också i handledning och alltså att i terapeutens egen utveckling att fundera kring vad är det som aktiverar mig och vad är det för sårbarheter jag har som gör att jag fungerar bättre och sämre i olika situationer i min roll då som terapeut. Så att det är också en stor del i processen. Och att också att man då, om man hamnar fel med patienten ibland, du vet, rupture repair problematik och så vidare som beskrivs i många olika sammanhang, att man där kan också så att säga be om ursäkt själv då. Ibland, att man har trampat fel eller man har sagt någonting som har blivit tokigt och så vidare. Så att det bygger ju på att normalisera det här sättet att tänka om sig själv både hos klienten och att man visar att man själv är upptagen av att man tänker på det här sättet och att det är inget fel så att säga, det är inget konstigt. Du vet,
man låter patienten få möjlighet att modellera sig själv om man själv har det här integrerat.
Ja, precis. Mm. Man kan visa att det är inget konstigt. Va?
Just det.
Ungefär så. Va? Så att han pratar ju mycket om det normala i att vi har olika delar och i motsats då till det här begreppet som inte jag kommer på precis nu. Man pratar ju om personer som är flera personer samtidigt och så vidare. Det är ju mera patologiserat det där, va? Att man
dissociativ identitetsstörning.
Dissociation, det är det ordet jag söker.
Ja. Mm.
Dissociativ personlighet och så vidare. Och han pratar ju om det här med att man är olika delar och man stimuleras att vara olika delar av sig själv i olika sammanhang beroende på hur trygg man är och så vidare. Och han beskriver det positivt, han beskriver så är det. snarare än att det skulle vara patologiskt. Och det är någonting han pratar mycket om. Och för folk, han tar också upp det här mycket kring att folk blir rädda när de märker att de är olika personer. Eller de har olika... De
känner. För att vi matade också med att den här patologiska synen att se på det, skulle jag säga.
Ja, precis. Ja. Så att han pratar om normaliserande mycket om detta. På ett sätt som jag tycker är väldigt tilltalande också.
Jag tänker också utifrån lite andra såna här traumametoder, bland annat EMDR, bilateral ögonstimulering, när man jobbar, man pratar om vad är det för någonting som egentligen är verksamt i till exempel den trauma. Den är ju, vi ska prata lite grann om evidensläget för just den här metoden också. EMDR är ju väldigt evidensutvärderat och evidensbaserad metod. Men vi har lite olika. Då så här, vad är det egentligen? Vi har ju lifespan också som är en annan traumametod kan man kalla det för. Och i mina kontexter där vi pratar om traumametoder så pratar man om att men det man tror kan vara läkande är just den här dubbelexponeringen. Jag är på min inre bana samtidigt som jag är på den yttre banan. Det vill säga jag är i mitt eget samtal på inre bana och jag är i ett yttre samtal med terapeuten. Och i det här fallet så blir det ju en nivå till. Jag är också i dialog med alla eller flera av mina inre delpersoner och med patient eller med terapeuten, och terapeuten kan också vara så att säga i dialog kring sina delpersoner, så det blir ju väldigt mycket ny syre in, ett nytt sätt att tänka kring liksom. Det blir inte cementerat, för att i min erfarenhet när jag jobbar med trauma så tycker jag apropå att det är liksom fast fruset i tiden, det är liksom lite cementerat, det är rigitt på insidan. Här skapar man ju en rörelse och i rörelsen så finns det möjlighet till läkning. Sen behöver ju någon hålla det, och det är det som jag tänker vi terapeuter måste göra. Vi måste hålla det här och tala om att det är normalt. Psykoedukation och så vidare, som att trygga patienten i att våga gå den här vägen som man kanske inte vågar annars själv.
Jag tar fasta på det du säger om syre, för det ger också möjligheter till fortsatta samtal. Alltså, det är inte bara en dialog mellan två punkter, utan så fort man introducerar fler punkter i ett samtal så är det lättare att hitta ingångar till nya frågor, eller hur? Så att det där är ju en gammal systemisk tanke ofta, bortsett från det här att om man sitter bara med en person i en terapi så kan det lätt bli lite fastfruset efter ett tag, eller hur? Tar man in en ny person i samtalet så har man många fler möjligheter till ingångar i samtalet. Och det är precis samma sak med det interna samtalet också, och att det är förlösande att kunna fråga om en del av dig och så jag hör en annan del ibland och så vidare. Pratar de här med varandra? Eller hur förhåller de sig till varandra? Förstår du? Det skapar verkligen...
Och man får in det lekfulla, att leka på blodet allvar och i ensamheten gör man någonting med det, för att då är det ju inte ensam. Nej. Då kan ju patienten uppleva det vi många gånger vet, att vi är ju befolkade med väldigt många på insidan.
Och jag menar, jag känner ju till båda de där metoderna sådär. Men lifespan är ju, det tycker jag har väldigt mycket likheter med det här med tidsperspektivet och att man jobbar med flera olika yngre och äldre jag, så att säga, och sådär. Så att jag tycker att det finns många likheter mellan de modellerna.
Och symboldrama också, men det är det här vi också många gånger ser, att vi hittar ju liksom gemensamma nycklar men i en ny kontext som är intressant i sig. Och jag brukar tänka också så här som psykoterapeuter, när vi jobbar med liksom, som specialister på samtalsterapi, att vi behöver ha lite olika metoder. Och det tänker jag, det har ju verkligen du. Du har många metoder i din verktygslåda.
Ja, med åldern så lär man sig att integrera en del bättre. Så är det ju.
Det är viktigt att ha det.
Integration är ju, det är ju viktigt att det hänger ihop ändå på något vis, va? Integration bygger ju på att det hänger ihop på någon slags övergripande nivå. Så i det här med modellen, den hänger ihop väldigt väl med ett systemiskt perspektiv, tycker jag.
Ja, verkligen.
Så för mig som familjeterapeut rör man sig väldigt lätt i den här modellen.
Ja, jag läste också på att de här olika vad ska man säga, röda nycklarna i en sån här process med en IFS-process i en vanlig, om man tittar på grunderna i den familjeterapeutiska processen, har ni skrivit i er artikel där det är till exempel alliansbyggande och presentation av modellen, identifiera och analys av problemsekvenser för terapin initialt då förstås, problemformulering och deeskalering av starka reaktiva processer som låser. Vad betyder det?
Ja, deeskalering, det är ju att man behandlar väldigt starka känslopåslag med respekt och närmar sig dem med försiktighet och dämpar liksom omöjliga problemlösningar för tidigt.
Helt enkelt stabilisering, kan man säga
ja,
det? Man
absolut.
Jobbar med stabilisering.
Ja, och närmar sig det här med respekt och försiktighet. Va?
Mm.
Inte någon konfrontativ eller för utmanande, utan mycket mer det här lite, man går runt det och man aktar sig och man respekterar motstånd och man tränger sig inte på, så att säga.
Mm. Och sen har vi också formulerat arbetet fram när det gäller kartlägga bakomliggande primära behov och fördjupa kommunikation kring blockeringar för dessa att bli bemötta. Upprättande av och arbete i riktning mot terapeutiska mål inom individen och mellan individer. Konsolidering, utvärdering och avslut. Så det är ju verkligen så. Det gifter sig ju väldigt bra med ett familjeterapeutisk approach på problematik.
Absolut.
Vad är målet då med den här? Alltså vad har man för mål med den här typen av behandling?
Ja, alltså så som det beskrivs i fallbeskrivningar så är det ju ofta utgångspunkten är ju att man kanske blir av med de här väldigt kraftfulla uttrycken för managers. Alltså den här en proaktiv manager kan ju hindra en person att ta vissa utvecklingssteg, eller hur? Man går och funderar på om man ska skilja sig eller om man ska gå en ny utbildning eller om man ska utbilda sig till någonting, göra om någonting i livet eller flytta. Eller, det är oftast sådana utgångspunkter, eller hur? Och att man då kan få hjälp att se vad det är som hindrar det och vad det är för rädslor i det. Och så kan man jobba med de här sakerna och så kan man bli befriad, så att säga. Va?
Mm.
Så det är väl så det ofta kan vara.
Mm.
Och är det firefighters som slår till, va? Så då är det självklart att bli av med destruktiva självdestruktivitet eller kanske få jobba med något missbruk av något slag eller något överdrivet beroende eller något sätt att göra illa sig på, så att säga, som man har en tendens att ta till. Va? Det handlar ju om befrielse och att återfå de här, få mer kontakt med lusten till livet.
Just det.
I de här olika 7 scenerna som de beskriver. Va?
Ja, ska vi säga de 7? Jag fick det till 8.
Ja, 8, förlåt. Det kan vara så. Vi ska se vad jag det här är. Så här har, det, om man översätter dem så har jag skrivit nyfikenhet, medkänsla, tillit, förståelse, lugn, kreativitet, samhörighet och mod.
Just det.
Det är fina egenskaper.
Ja, det är det verkligen. Och det blev, precis. Ska jag säga dem på 8? Alltså, på engelska.
Ja,
på engelska.
Ja.
Curiosity, compassion, confidence, clarity, calmness, creativity,
connectedness
and courage. Mm. Precis. Det vill man ju verkligen ha
en,
på insidan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det är 8 scener.
Ja,
ah,
du säger, jag brukar ha rätt.
Ja, visst. Ja. Och jag menar, det blir ju liksom, det blir fint och så vidare. Men alltså, tanken är ju att man ska känna sig lite mer befriad. Man ska känna sig lite friare. Och man ska känna sig att man inte är belastad av såna här hinder i sig.
Och det vill vi ju oavsett egentligen metod i en psykoterapeutisk behandling. Vill vi ju liksom att människor ska känna sig friare. Kan man addera anknytningsteorin till den här metoden?
Ja, det kan man säkert göra. Jag är fullständigt övertygad om att man kan då reparera eller jobba med anknytningsrelationer med utgångspunkt från det här också, säkert. Mm. Jag menar, det finns ju väldigt nära paralleller till både ABFT och i det här Emotionally Focused Family Therapy, som är en annan väldigt näraliggande modell för anknytningsbaserad familjeterapi. Så att det finns många gemensamma drag, tycker jag, när man ser det.
Ja.
Där man reparerar, där man läker anknytningstrauman, som man säger.
Mm.
Sår i relationen. Återknyta människor till varandra på nya sätt.
Mm. Mm, just det. Och att den enskilda kan växa vidare i sitt liv.
Ja.
Och inte sitta fastfrusen allt för mycket i olika utvecklingssteg. Mm. Ja, det var lite spännande för du och jag, vi kom ju fram till att vi skulle prata om den här metoden i våra samtal utanför podden. Och det är faktiskt, det har kommit, liksom, det är flera som har pratat om det här. Så att jag tänker att ni är ju snabba på bollen, ni som har skrivit den här artikeln. Jag tror ju att det här är verkligen någonting som kommer komma också som en modell. Nu är ju, för hur ser forskningsläget ut när det gäller den här
metoden? Ja, de är i början. De är i början och det är oftast en integrerad modell i andra modeller som är utvärderade. Så att de redovisar lite forskningsevidens, men inte så mycket ännu. Men det pågår projekt, om jag minns rätt hur jag läste.
Ja, och ni skriver någonstans att man kan i alla fall säga att den är, alltså så här, IFS-modellen följer mycket tydligt allmänna principer för common factors, alltså de här nyckelfaktorerna vi har pratat om, som viktiga för en effektiv psykoterapi.
Så kan man ju säga alldeles, ja. Det är då inte för mycket att säga det.
Nej, alltså
det.
Och då kan man säga att modellen kan därför bedömas som tydligt evidensinformerad.
Ja, så formulerar jag det.
Ja, och du formulerar också så här att IFS kan även betraktas som ett viktigt inslag i och komplement till ett brett familjeterapeutiskt anslag. Familjeterapeuten kan med hjälp av kunskap i IFS hitta nya vägar att fördjupa sitt terapeutiska samtal med familjemedlemmar.
Ja, och det har jag ju beskrivit lite.
Ja, verkligen. Mycket. Så vad intressant. Och jag tänker att det här samtalet vi har haft, det här avsnittet om en psykoterapeutisk metod som ligger lite grann i frontforskning kan man väl säga. Att det kommer, det finns intresse och man har också tagit upp det. Det skrev du, att man har tagit upp det i National Registry for Evidence-Based Programs and Practice efter en studie som genomfördes 2013. Så att den ligger i pipeline för att faktiskt forskas mer.
Absolut.
Det är någonting vi kanske skulle kunna ägna oss åt, du och jag, att prata lite om olika metoder, psykoterapeutiska metoder, och ta det här som ett första. Skulle du vilja det?
Okej.
Okay. Säger han med ett snett leende.
Visst, ja. Det låter spännande. Vi fick väl skissa på det.
Ja, vi gör det. Mm. Johan Sundelin, stort varmt tack för att du kom hit och pratade om Internal Family System Therapy. Så att vi fick lära oss mer av det. För det här är ju verkligen någonting som är skitspännande. Tack.
Tack för att jag fick komma.
Så det var allt för idag i vår podd Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa presenterad av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information genom exempelvis sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så, om du vill vara med och göra skillnad, bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida, integrativ-medicin.se. Tack för att du lyssnade, och vi ses och hörs i nästa avsnitt.